Kapitel 5. Minnet av Eden. I det här kapitlet kommer vi närma oss den alexandrinska mystika teologin kring skapelsen, den ursprungliga människans gudomliga hem samt hennes fall från sitt ursprung. Dessa teologiska uttryck ska inte tolkas naturvetenskapligt, då det inte handlar om den typ av förlopp som naturvetenskapen utforskar. Därmed är det inte sagt att alexandrinsk mystik skulle vara ointresserad av naturvetenskapliga frågor. Tvärtom var traditionen redan från början påtagligt vetenskapspositiv och vetenskapsintresserad. Och dess företrädare hänvisade inte sällan till dåtidens vetenskap i sina egna skrifter. Både avseende kosmologiska frågor och sånt som rör människans inre liv och medvetande. När vi nu ska närma oss skapelseberättelsen behöver vi först säga något alldeles kort om den alexandrinska traditionens mångsidiga bibelsyn. Origenes var mycket medveten om skillnader mellan olika bibelmanuskript, varför andra samtida teologers resonemang utifrån Bibeln som bokstavligen inspirerad av Gud för Origenes måste ha framstått som ett uttryck för bristfälliga kunskaper om det bibliska materialet. Snarare än bokstavstrogenhet var ett av grundfundamenten i den alexandrinska traditionens sätt att närma sig Bibeln det som kallas allegorisk läsning. Utifrån en utgångspunkt om att Bibelns djupbetydelser finns under och bortom den bokstavliga meningen. Ett belysande exempel på hur man utifrån katekesskolans allegoriska läsning kunde förhålla sig till de som insisterade på en bokstavlig läsning av skapelseberättelsens 6 dagar finner vi hos Origenes. Han skriver: vem med insikt skulle anta uppfattningen kring den första, andra och tredje skapelsedagen samt dess kväll och morgon att dessa dagar ägde rum utan någon sol, måne och stjärnor? Att den första dagen förlöpte utan att ens någon himmel fanns där. Vem vore så dum att den skulle anta uppfattningen att Gud i rollen av någon sorts husbonde skulle plantera en trädgård i Eden, vända österut och där plantera ett livsträd helt påtagligt och synligt på vanligt sätt så att den som med sina kroppsliga tänder åt dess frukt därmed erhöll evigt liv. Eller att det där andra trädet, det på gott och ont, gjorde att den som åt därav blev delaktig därvid. Eller att det skulle vara möjligt att med hörseln uppfatta Gud traska runt i trädgården om kvällen. Eller att Adam gömt sig under ett träd. Missförstå mig nu inte. Jag avskriver inte dessa berättelsers mystika innebörder som uppfattas allegoriskt. Det jag menar är att berättelserna inte ska tolkas bokstavligt. Likadant skakade Origenes på huvudet och de som läste berättelsen om Noa och floden på ett bokstavligt sätt. Inom alexandrinsk tradition ansågs det inte konstigt att laborera med flera olika sätt att tolka en och samma berättelse. Eller att olika personer i olika utvecklingssteg skulle ha olika tolkningar som sinsemellan kunde vara lika sanna. Man ansåg nämligen att berättelsernas syfte var att uttrycka mysterierna, inte att vara krönikor över historiska förlopp. Ett grundperspektiv till hur man kunde göra sig själv mottaglig för den nödvändiga klarsynen att uppfatta dessa mysterier var att applicera katekesskolans föreslagna bibeltolkningar som ett pedagogiskt program så att man bar med sig dessa i de andliga övningarna och därmed låste upp bibelberättelserna genom erfarenhet i den inre kontemplationen. En ingång till hur man i alexandrinsk syrisk tradition ofta förhöll sig till de olika bibliska beskrivningarna av människans ursprung hittar vi i Origenes motvilja att tolka berättelserna utifrån de betydelser som dess ordalydelser hade i den av fallet märkta människans vardagliga liv. Den som kom till katekesskolan skulle inte söka inom sina vana ramar utan snarare bortom de kändas gränser. Beskrivningar av Gud i Eden som någon man med den vanliga hörseln kunde höra traska runt. Eller livsträdet som något man skulle kunna se med de vanliga ögonen och frukten från detsamma som något man kunde mumsa på med kroppens tänder var något man var tvungen att göra sig kvitt. Samtidigt underströk Clemens, Origenes, Evagrios, Macrina och Gregorius av Nyssa att det fanns någonting inom människan som bar ett andligt minne från en annan, annorlunda, högre tillvaro, vilket får oss att längta hem till Eden och som sätter människan i intuitiv kontakt med sitt ursprung. Vad var det Clemens, Origenes, Evagrios, Macrina och Gregorius av Nyssa for efter? Här får lyssnaren en anledning att utmana sig själv och inte förvänta sig att direkt kunna sortera in den mystika beskrivning som nu följer av den ursprungliga människan inom ramen för egna system och uppfattningar, utan snarare att försöka lösgöra sig från de samma och med ett så öppet sinne som möjligt följa beskrivningen med sin inre blick. Om man vill få korn på den inre betydelsen i framställningen behöver man inte minst avstå från att reducera beskrivningen till psykologiska termer. Gemensamt för de alexandrinska mystika teologerna är att de beskriver den ursprungliga människan på ett sätt som svårligen kan placeras ut i historiska skeenden. Inte minst då de tar fasta på beskrivningen i Första Mosebok av den ursprungliga människan som odödlig och utan åldrande. Då det ju var först med ätandet av kunskapens träd som döden och åldrandet kom in i tillvaron. Den ursprungliga människan var en annan sorts varelse än den hon genom fallet hade blivit. Den var obegränsad och kunde röra sig genom alla existerande himlavärldar med omedelbar verkan. Därmed var den ursprungliga människan lik änglarna, och därför, skriver Gregorius av Nyssa, kan man med rätta säga att den hade vingar. Den ursprungliga människan hade genom fallet förlorat sina himmelska kläder och funnit sig själv naken. Här får man tänka på att ordet för kläder och ordet för kropp i biblisk tradition överlappar. Fallet gjorde den ursprungliga människan oförmögen att längre med lätthet vistas i himlarna, då de himmelska kläder, eller den kropp av ljus, som gjorde det möjligt att befinna sig där hade förlorats. Detta mönster med förlorade kläder noterade man var återkommande även i Jesu liknelser. Som i exemplet om den förlorade sonen som mitt i den fallna världens mörker med ens drabbas av självinsikt om sitt himmelska ursprung och vid sin hemkomst får tillbaka de kläder han en gång hade haft. Mönstret finns också i Jesu liknelse om bröllopsfesten där det krävs särskilda kläder för att kunna delta i det gudomliga bröllopet. Samma mönster fann man också i dopets mysterium. Den ursprungliga klädnad som människan förlorat genom fallet hade man på ett fördolt sätt redan fått tillbaka genom dopet. Den vita dopklädnaden. Hos Paulus fann de uppfattningen att även om denna klädnad genom dopet är alla givna, måste den ändå aktualiseras. Även gällande könsidentitet var den ursprungliga människan radikalt annorlunda. Den var nämligen antingen både man eller kvinna, eller varken eller. Trots allt står det ju i skapelseberättelsen att Gud skapade människan till sin avbild, som man och kvinna skapade han dem. Den ursprungliga människan var alltså man och kvinna. Denna människa, Adamas, kom senare att delas i två sidor. Adamas blev Adam och Eva. Att det är just sidor av den ursprungliga Adamas är viktigt, då det ord som betyder sida, tsela, också kan översättas som revben. För teologerna i Antiochia var Eva bara skapad av ett revben från Adam. Men för teologerna i Alexandria var både mannen och kvinnan två sidor, tsela, hos en och samma ursprungliga människa, Adamas. För Macrina av Nyssas lärjunge Gregorios blev insikten om Adamas delning central för hans uttolkning av den erotisk-romantiska dikten Höga visan. Hans uppfattning var nämligen att delningen mellan manligt och kvinnligt hängde ihop med delningen i jordiskt och himmelskt. Realiserandet av minnet från Eden, människans återupptäckande, avglömmande av sitt himmelska ursprung, motsvarade därför Adams återförenande med Eva. Ett återinträdande i människans ursprungliga helhet som både Adam, alltså jord, och Eva, himmelskt, ioniskt liv. Utifrån den här typen av mystika utsagor rörande den ursprungliga odelade människan kan vi påminnas om och reflektera över det uttalande som Amasara vi berörde i ett tidigare kapitel, där hon till några församlade munkar yttrar orden att det är de som är kvinnor och hon som är man. Vi kan också betänka hur Abba Poemen en gång sa att till den själ som håller sig borta från ordens samtal, världens oordning och mänskliga störningar ska Gud komma för att istället göra henne havande genom sin ande. Enligt poemen var alltså munkens själ feminin. En uppfattning som levt vidare inte bara inom mystik tradition utan är en vanlig uppfattning i kyrkan. Människans delning från en ursprunglig enhet noterade man motsvarades av att också skapelsen på många sätt skiljts åt från ursprungliga enheter. Snart sagt varje dag i skapelseverket kretsar ju kring att något skiljs och delas, som innan detta åtskiljande varit ett. För Grigoriusson Nyssa blev allt detta inte bara centralt för hans syn på människan, alltså hans antropologi, utan också hans syn på Gud, hans teologi. Adamas hade ju skapats till Guds avbild. Varför även Gud alltså är könsöverskridande? Sålunda kunde Nyssa tala om personerna i treenigheten också med feminina termer. Treenigheten var inte bara fader, son och ande, utan även moder, Sofia och ande. Hos särskilt Grigorius av Nyssa finns det en uppfattning att minnet av människans himmelska ursprung visserligen kan komma till oss när vi aktivt avidentifierar oss med jordiska ting genom de asketiska övningar som syftar till separation. Men det kan också komma genom att vi låter vår uppmärksamhet placeras ett snäpp till in i det jordiska. För den som lägger sin uppmärksamhet i det jordiska kan nämligen genom detta släppa taget om jaget. Vilket egentligen inte främst är förbundet med det jordiska och kroppsliga, utan snarare är en kortslutning i våra tankebanor. Jaget är till huvudsaken beläget i huvudet. Och därför kan människan genom att sjunka ner i kroppen, måhända genom inträde i vildmarken, på ett paradoxalt sätt hitta en väg in i andens tillvaro. Återetableringen av kontakten med de högre världarna handlade inte hos de alexandrinska mystikerna om en strävan efter att för gott lämna världen, utan snarare att utvidga tillvaron bortom de gränser vi genom glömskan omringat oss. Det kanske är så att det finns en del av oss som har ett annat hemland, men det gör inte att vi också hör hemma här, att det finns något annat som har sitt hem här. Det var inte bara relationen mellan Gud och människan som förändrades genom fallet. Även relationen till den skapade världen, dess osynliga och synliga delar, hade nu blivit annorlunda. Den ursprungliga människan var nämligen inte bara Guds avbild, utan också skapelsens hierarkiska topp eller nav, en sorts skapelsens förvaltare. Adamas hade i skapelseordningen givits rollen att vara skapelsens kung och präst. Därför innebar fallet att människan tog med sig världen i sitt fall. Det inre och det yttre hänger ihop. Och vårt fall blev också världens. Förbannad ska marken vara för din skull, som det står i Första Mosebok. Om det läge människan finner sig i genom fallet. I den syriska traditionen finner vi till och med uppfattningen att hela den skapade världen är identisk med Adamas kropp. Trots fallet hänger dock skapelsen och människan fortfarande ihop. Inte minst uttrycktes detta genom uppfattningen att skapelsen och människan förhåller sig till varandra som ett makro- och mikrokosmos. Alltså att allt som finns i skapelsen också finns i människan. Och att det finns olika typer av samband mellan de två. Inte bara sådant som är påtagligt och fysiskt, men också de skapade osynliga himmelska världarna hade sina motsvarigheter i människan. Denna premiss blev central för en typ av skapelsemystik som syftade till att förstå skapelsen genom människan och människan genom skapelsen. En premiss som inte minst bidrog till mystikernas intresse för samtida vetenskaper, någonting vi ska återkomma till längre fram. För Grigorius av Nyssan var uppfattningen om tillvaron som ett makro- och mikrokosmos en självklarhet. Men i sin undervisning till sina elever föreslog han att de skulle vända på begreppen. Människan var inte ett mikrokosmos som verkade i ett makrokosmos. Nej, tvärtom. Människan är ett makrokosmos. Och den övriga skapelsen, ett mikrokosmos, för människan är nämligen större än skapelsen. Den inre världen långt större än den yttre. Människan och skapelsen ansågs allmänt hänga samman på ett sådant sätt att man förväntade sig att människans befrielse också skulle bli skapelsens. Men detta kunde äga rum först när hela den fallna Adam återsamlats i sin ursprungliga position i tillvarons centrum. Om detta noterade de alexandrinska mystikerna att Paulus skriver i Romarbrevet. Paulus skriver: skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det, alltså Adam. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas, vet vi att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. En vanlig uppfattning både hos de alexandrinska och syriska mystikerna var beskrivandet av det himmelska Edens trädgård som belägen högst upp på ett berg. Denna bild var för de tidiga mystikerna så självklar att de ofta närmast tar för givet att läsaren ska förstå att det är på det sättet. Inte minst fann man denna uppfattning hos den gammaltestamentliga profeten Hesekiel, men också i Saltaren. Man reflekterade kring att det inte kan vara utan orsak. Det står att Kain dödade Abel på fältet. På fältet? Till skillnad från vad? De hade ju fallit ovanifrån och nu kommit ned till marken. Vad finns det som påminner om himlens höjd om inte berg? Och vart var det som människor i Gamla testamentet återkom för att möta Gud om inte till berg? Eden måste ha varit toppen på ett berg och världen belägen vid dess fot. Ett sätt att illustrera bergets symboliska betydelse är att teckna ett stiliserat berg genom att först låta pennan vila i den punkt som när resten av berget tecknas ut får vara dess topp, som toppen av en triangel. När man därefter mäter triangelns bredd kommer botten att vara störst, varefter det smalnar av allt mer tills man når toppen, vars area i sin absoluta samlade punkt rent matematiskt faktiskt inte kan mätas, då en punkt inte har en area och därför är bortom existens. Detta är ett av flera sätt att med geometriska illustrationer visa hur bergstoppen kan beskrivas antingen med siffran 1, då allting kan beskrivas som samlat i enhetens punkt, alternativt kan sägas vara omätbart. Jämförelsevis är botten på triangeln, alltså basen av berget, något som har att göra med mängd, därmed olikhet, avstånd, skillnad, delning och i någon mening splittring och förändring. De mystika teologerna noterade att i hela det bibliska materialet är berg förknippade med Guds möten. Det kanske bästa exemplet på hur transcenderandet av världen för att skåda Gud kunde beskrivas utifrån uppstigandet på ett berg fann man i berättelserna om profeten Moses som lämnade sitt folk, alltså mängden, världen och sitt eget jag för att bortom distinktioner instiga i ljuset och på det heliga bergets topp skåda den ende. Ett annat exempel utgjordes av tillfället då tre av Jesu främsta lärjungar följde med honom upp för berget Tabor, där han lät deras blickar förvandlas så att de kunde se honom som det oskapade ljuset, i vilken världen och lärjungarna själva i bävan försvinner och upplöses. Lukas evangeliets författare skriver: när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam.